jag tänker att vi är på en punkt just exakt nu i historien där det här med ägande bara visar sina allra fulaste färger.
Välkommen till podden Tolkning pågår. Jag som poddar idag är Ola Fornling och jag sitter i mitt arbetsrum i Helgandskyrkan med Teresa Kallevart. Och vi ska diskutera och samtala om texten för den 21 söndagen efter trefaldighet. Temat är samhällsansvar. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Du kan väl läsa texten för oss?
Ja. Jag läser ur Matteusevangeliet 22 kapitel den 15 till 22 versen. Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade de. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.
Tack för det. Är det rätt att betala skatt till kejsaren? Vad skulle du svara på den frågan själv?
Det roliga är ju att Jesus på sätt och vis inte svarar på frågan. Eller hur? Han är ju liksom en sån här trickster i den här storyn. Eller hur? Han liksom krånglar sig ur det. Jag tänker att det finns ett antal sådana här historier där Jesus tar den här rollen lite som en del antika hjältar eller som Loki i den fornnordiska mytologin, som liksom är lite inte den här liksom visa milda läraren utan mer av en liten klurig typ som liksom är lite i underläge men som lyckas slingra sig ur alla möjliga svårigheter och sådär. Nästan en skälm liksom. Det är lite roligt tänker jag att han att vi får den här helt andra bilden av honom, för att han man kan ju säga att det är en story om att de försöker sätta dit honom och inte få fast honom, för de får ju inte honom vara sig och säga liksom att man inte ska betala skatt, för då åker han dit på det, eller att man ska det. Och då förargar han andra liksom. Så det är ju väldigt skickligt. Men frågar du mig om man ska betala skatt till kejsaren idag? Mm. Jag tycker absolut att man ska betala skatt till staten. Verkligen. Men jag tänker att det är inte riktigt det som är den. Det är inte den sortens skatt och den sortens fråga som det här handlar om.
Nej, det är ju det är kanske inte det. Nej, för det var en sån fråga som jag kommer ihåg från politiska diskussioner på gymnasiet. Så där är det rätt att, en del hävdar att skatt är stöld, så att säga. Att man har rätt till sin egen egendom. Medan den andra vänstersidan menade att egendom är stöld. Alltså pengarna är någonting som tillhör kollektivet. Ja. Och jag bara kom att tänka på det när jag läste texten. Att det finns ju naturligtvis den här teologiska poängen, men frågan är ju ändå intressant. Det är på ett sätt samma fråga som man vill sätta dit. Ska vi inte få behålla våra pengar? Finns ju ändå där någonstans. Även om det också är ett sätt just att liksom livra honom och så.
Ja, det är roligt, jag har inte alls tänkt på det utifrån den här libertarianska föreställningen om att ägande är absolut. Liksom, så länge man bara har förvärvat något så är det ens eget.
Ja, det är just det, det är ju så här libertarian. Jag kommer ihåg det fanns Frihetsfronten, hade sådana klistermärken, skattestöd.
Ja, precis. Nej, jag tänker inte alls att det är det som är frågan, utan jag tänker att frågan är liksom... nu snörde jag in på det här trickster-spåret för jag tycker det är lite roligt.
Tycker
men jag tänker att den teologiska frågan är egentligen inte den heller. Det är mer en fråga om vad är det här för sorts litterär genre och vad ger oss det för liksom, ingång till Jesus. Men den teologiska frågan egentligen och varför jag tänker att den här texten finns här på en söndag om samhällsansvar, det är ju den liksom stora frågan om vem är vi skyldiga någonting som människor. Eller hur? Och då är ju, tänker jag, det är ju också en sorts trick, det är en trickfråga. Är vi skyldiga kejsarens skatt? Ja, det är vi kanske. Men var är vi skyldiga Gud? Och det tänker jag att det bara finns ett svar på den frågan, eller?
Och vad är det svaret?
Allt.
Mm. Mm.
Men det tänker jag måste vara svaret. Vi är skyldiga Gud. Allt. Och det tänker jag är den djupa liksom, teologiska poängen som Jesus gör här med sitt trickstersvar. Liksom. Att det här om vi ska betala skatt till kejsaren eller inte, det är liksom någon form av sidofråga. Det finns, jag tänker att det finns situationer när det vore fel att betala skatt. Alltså, tänk till exempel på Henry David Thoreau, den kända amerikanska filosofen som går ut och sätter sig i liksom, skogen helt själv vid Walden där och skriver sin bok och inte tänker delta i ett samhälle. Inte tänker betala skatt till en stat som driver krig. Liksom. Och det finns ju många kristna rörelser, tänker jag, genom tiden som har vägrat att göra militärtjänst eller ens betala skatt för till en stat som har andra till att göra militärtjänst. Av den typen av anledningar. Och det finns väl helt säkert tillfällen när det vore omoraliskt som kristen att betala skatt. Men det beror på vad den skatten är till. Mm. Och jag tänker att den här libertarianska uppfattningen om att det man äger, det äger man och man är inte skyldig någon annan något. Den tänker jag inte, den har liksom ingen egentlig teologisk resonans. För teologiskt tänker jag att vi inte äger någonting. Inte ens oss själva.
Nej, just det.
Egentligen, utan att vi är skyldiga Gud allt inklusive vårt liv. Liksom. Så att därför är det också på ett sätt en, ja, jag tänker att det där med om man ska betala skatt eller inte är på ett sätt kanske situationsberoende. Mm. Skulle man betala skatt i Tyskland på 30-talet? Men detta att vi alltid, i alla tider, är skyldiga Gud allting.
Mm.
Tänker jag det liksom är oföränderligt på något sätt.
Men det är ju intressant på det sättet att skatten är ju frukten av mina handlingar på ett sätt, mitt arbete. Ja, alltså eller mina resurser kommer ju från vad jag gör egentligen. Och det kan man ju, ser man ju här som en bild i texten för att, precis som du säger, vad ska jag ge mina resurser? Åt vilket håll ska jag, vem är jag skyldig någonting tillbaka?
Mm.
Och då tänker jag att Jesus, som du säger, är den här trickster-figuren som på ett sätt svarar på frågan och på ett sätt inte gör det. Eller tvingar oss att tänka själva. Det är väl det som också är trickstens roll, är det inte det? Att jo. Utmana, att inte, istället för ett svar så får man tillbaka en fördjupad fråga som man tvingas ta ställning på ett djupare plan. Så.
Mm.
Mm. Men du var inne på spåret att Jesus är inte den fromme liksom läraren här utan tar på sig en annan roll. Men svarar han egentligen på frågan? Eller gör han det inte?
Jo, men på sätt och vis gör han kanske ändå det. Jag vet inte, alltså det är ni lömsk den här texten. För den har ju använts också, tänker jag, på det här sättet att man har tolkat det som att det Jesus säger och svarar är att det finns det vi har som vi är skyldiga den världsliga makten liksom. Och det finns det som vi är skyldiga den andliga makten. Hela liksom, den lutherska föreställningen om de två regimenterna är ju den typen av föreställning, tänker jag, som liksom passar på ett sätt som hand i handske med en sån här text.
Det gör det verkligen.
Att säga att ja, men i vårt världsliga ämbete då är vi militärer eller vi ger vår lojalitet till den världsliga makten, till kejsaren, oavsett vad han hittar på, för han har fått sitt svärd av gudöverheten. Sådär. Och, men i vårt andliga liv, då ger vi oss helt och fullt till Kristus. Och det är ju en oerhört problematiskt sätt att se på samhällsansvar och socialetik, tänker jag. Det finns ju mycket bra Lutherforskning idag som liksom just gör upp med det här i liksom den lutherska socialetiken. De här spåren som jag har möjliggjort för lutherska kyrkor att acceptera nazismen och ja, acceptera allt möjligt. Det blir väldigt lätt att man tar det, för det är det mest extrema exemplet. Men att Luthers teologi ofta har varit lite uddlös i samhällskritiken. Bland annat Karl-Henrik Renholm, som var professor i Uppsala till för nyligen, har ju ingått i ett stort Luther-projekt där han har skrivit just om detta med den risken om man då lämnar liksom evangeliet egentligen helt utanför socialetiken och säger att i det världsliga livet, där är det andra regler som gäller, där behöver vi liksom inte gå in i den här radikala efterföljelsen. Att då blir liksom vår bild av vilket samhällsansvar vi har som kristna, den blir så oerhört tam och klolös liksom. Och att den inte heller liksom lyckas då vara trogen evangeliet. Så jag tänker att det är en sån grej med den här texten som man behöver fundera på. Att den har en tolkning som är lite riskabel.
Ja, för risken även då, för Luther tänker jag, som jag har förstått det, så var väl han liksom kejsaren som den höll ordningen i riket, alltså, och så. Och det var viktigt att hålla den här, alltså folk skulle veta på ett sätt sin plats. Och det var ju naturligtvis utifrån den tidens liksom ideal, men han vände sig mot bondeupproret för att det liksom skakade om ordningen, och då förstördes liksom de goda värdena i samhället. Så skulle man kanske kunna tolka lite, men risken som du säger är ju att precis, passiviteten. Och är det så enkelt att skilja mellan de här myntets två sidor, tänker jag, det världsliga och det andliga, eller går det ihop?
Jag tänker att det inte går att skilja på.
Nej.
Men jag är nu också liksom den, vad ska man säga, om man tittar till exempel på de tidiga befrielseteologerna Gustavo Gutierrez eller så, så vänder de sig också väldigt starkt mot den här föreställningen att man kan dela upp världen i det världsliga och i det andliga, och att liksom kyrkan står för det andliga och sen så låter man liksom militärdiktaturerna hållas i det världsliga. Därför att som de ju mycket liksom egentligen politisk analys, tänker jag, har visat, så finns det egentligen inte den här föreställningen om att man som kyrka, om man är en inflytelserisk kyrka, som ju katolska kyrkan var när den begav sig då på 70-talet i Latinamerika, att man kan inta en position av icke-intervention. Det är bara en chimär, liksom. Det är bara ett självbedrägeri, därför att det du gör om du intar en sån här kvietistisk position är att du stöder de som redan har makten. Det är inte det att du inte stöder någon, utan du väljer status quo liksom, och ger dig ditt aktiva stöd genom att inte göra någonting. Och det är väldigt lätt att maskera det som liksom fromhet och att kyrkan får inte bli för politisk och så. Men det är ett lika politiskt val. Eller en lika politisk position. Den kan vara bättre eller sämre, men den är inte just opolitisk. Och det tänker jag är... jag tror att det är ett liksom hållbart resonemang i den situationen. Men jag tänker att det är hållbart i livet överhuvudtaget. Att vi ofta inte liksom tänker på att våra icke-handlingar också är väldigt val med väldigt stora konsekvenser. Jag kan sakna ibland i syndabekännelsen att vi inte ber om förlåtelse för våra underlåtelsesynder. Jag tänker att väldigt många av våra synder är underlåtelsesynder. Och att det är liksom en del av vårt syndamedvetande som jag tror egentligen många, även ganska icke-fromma personer, förstår sig på. Många går runt och har ångest för grejer de inte gör. Och liksom känner att man borde göra mer för detta och detta och detta. Och så jag tror att på något sätt så känner vi känner det ansvaret. Och vi känner att det vi inte gör, det gälls också. Liksom. Det är också ett också val. Men ja. Men just det här, just i den här frågan om kyrkans relation till samhället och kyrkans samhällsansvar, så tänker jag att det ofta målas upp den här bilden att liksom att man på något sätt kan undandra sig det eller bestämma sig för att vara opolitisk. Det tror jag bara är Ja, det är självbedrägeri tror jag, tyvärr.
Kan man använda ditt resonemang, nu vet inte jag för jag kom liksom på det under tiden som du pratade, men kan man använda ditt resonemang tillbaka på bilden som Jesus använder? Alltså å ena sidan kan man använda den här texten som att det ska delas upp. Det finns en, alltså den här lutherska två regementer. Men man kan ju också se det som att myntet har två sidor. Om du kommer aldrig ifrån den andra sidan. Alltså du kan aldrig, om myntet har två sidor och det är en bild av livet, så kan det ju också vara att vårt liv har hela tiden den här andra sidan med oss. Vi kan inte bryta ut det andliga från det världsliga och det världsliga från det andliga, för båda sidorna finns av myntet. Mm. Det är ju en, på ett sätt intressantare tolkning. Och det du genom att ge den ena ditt stöd så stöder du också något annat. Och, alltså, att det finns en komplexitet i den här berättelsen.
Mm. Och att om vi ger ett mynt till kejsaren, om man nu följer din analogi med att myntet alltid har två sidor, så ger vi också alltid någon kejsaren någonting som samtidigt tillhör Gud.
Just det.
För vi har inget. För utan det vi har fått av Gud.
Nej, för det är ditt grundresonemang här. Att på ett sätt så är vi skyldiga Gud allt för att Gud äger allt. Det är någon, eller alltså ja, allting ja, är Guds.
Ja.
Jag håller med dig om det så att säga. Även om det inte är en enkel tanke. Men visst, jag tror på samma sätt. Vi har fått det här som en gåva och vi ska lämna tillbaka vårt liv en dag och så vidare och så.
Nej, precis, för att återvända till Luther så är det ju också någonting som är väldigt starkt, om vi nu ska tala lite väl om Luther efter att ha sågat hans socialetik, så är det ju någonting som är väldigt starkt i hans övertygelse. Alltså om man läser katekesen till exempel, så är ju, varför kallar vi Gud fader? Jo, för att Gud är den som vi väntar oss allting gott av. Och så kommer liksom en enorm uppräkning av liksom allt från gott väder, goda grannar. Det är liksom det ena med det andra med det tredje. Och så slutar det ändå med och mera sådant. Alltså det är sådär, verkligen den här bilden av Gud som bara öser gåvor över oss. Liksom. Och jag tänker där som jag, det vet inte hur anekdotiskt det är, men det sägs ju att man, när han dog, att man hittade en lapp i hans ficka där det stod "We are all beggars, that is true." Det måste ju ha stått på tyska, alltså vi är alla tiggare. Och det tänker jag är precis samma livshållning. Att själva förmår vi ingenting. Själva äger vi ingenting, utan allting som vi har som är gott har vi tagit emot. Liksom. Jag tänker att det är det vi uttrycker också i liturgin när vi ber över kollekten. Så säger vi ju ofta, Gud av dina gåvor ger vi tillbaka till dig. Och att det liksom ger uttryck precis för samma sak. Att vi har ingenting att ge. Egentligen.
Själv. För det är ju egentligen en paradox. Eller det låter ju jättekonstigt om man inte är inne på det spåret. Herre, av ditt ger vi åt dig. Det är ju konstigt, varför ger vi någonting som redan tillhör, men det är ju ett sätt.
Och vi ska ju oftast inte ge det till Gud, vi ska ge det till andra människor.
Ja.
Men det finns ju ingen annat sätt att ge det till Gud heller.
Nej, det är sant. Utan ska vi ge det till Gud, då ger vi det till vår medmänniska. Det är då vi förverkligar, det är ju också, ja, det finns ju inte bara hos Luther, men det är ju också starkt hos honom naturligtvis, den här att nästan kärleken driver liksom Guds sak och så. Men det finns så mycket i ditt resonemang som är intressant. Jag vill ändå återvända också lite till det här med underlåtelsesynder som du sa.
Ja.
För jag kan känna igen mig i det.
Mm.
Att det är ju inte så mycket det här klassiska konfirmandundervisningen. Om man gör fel så ska man liksom bekänna sina synder och sådär. Men det är väl snarare, jag känner igen mig så mycket i det du berättar. Att det är snarare det jag inte gör som är problematiken. Så, jag skäl ju inte så mycket, men å andra sidan så underlåter jag mig kanske att kämpa för en rättfärdigare värld eller göra det jag kan för miljön. Jag äter kött, jag tar inte de här etiska stegen som jag vet hade varit rätt.
Ja, jag tycker att det handlar om hur vi är positionerade, liksom vit, svensk, medelklass, att vi liksom har vi har egentligen stora möjligheter att göra viktiga saker för andra som vi underlåter hela tiden. Och det kanske inte kan vara på något annat sätt. Men jag tror att inom många människor ändå bor som någon slags liksom ångest eller sorg eller sådär, att i relation till klimathotet eller världens fattigdom eller, alltså det finns så många grejer, tänker jag, som människor egentligen känner en längtan att göra någonting mer för eller så, men inte av olika anledningar inte förmår eller kommer till skott eller så. Och det tänker jag, men som man likväl tycker är moraliskt fel att man inte gör. Alltså man kan ju både vara i, liksom, det där är mer psykologiskt, att ibland är man i självrättfärdigandet och ibland är man mer i liksom syndamedvetandet. Men det är ju, men likväl så tänker jag att det finns någonting där som jag tror att man kyrkan egentligen gärna skulle prata mer om. Liksom. Inte minst i relation till syndabekännelsen. Liksom, att vi sitter alla där med de här upplevelsen om att vi på många sätt är väldigt privilegierade och inte gör något vettigt med det. Eller åtminstone inte gör så mycket vi hade kunnat. Liksom.
Nej, och det här skavet, det är på något sätt som ett skoskav som alltid finns där. Och man är inte riktigt, man blir aldrig riktigt av med det. Så. Och det är också det att synden, det här är ju en struktur som är större än vad jag kan. Jag kan ju inte heller greppa det jag liksom gör fel. För jag förstår inte, det är ju också det, jag förstår inte hur jag riktigt hur jag ska göra för att det ska bli riktigt bra. Jag vet inte exakt hur jag ska handla och jag vet inte exakt. Och det gör att jag hela tiden liksom famlar lite i blindo i den här stora globala världen där transaktioner liksom, allting är till dels utanför min kontroll som enskild individ. Jag ser ju inte alla stegen, även om jag försöker liksom. För allting är så komplext, tänker jag.
Ja, nej, precis. Bara för man vill betyder det inte att det går. Liksom.
Nej.
Inte bara så att man kan förmå sig själv eller att man kan få till det i liksom, den yttre världen heller.
Nej.
Nej.
Mm. Ska du predika över den här texten?
Ja, jag ska faktiskt det, upptäckte jag sen. Ja.
Ska jag också?
Ja, vad roligt.
Vad har du för ingångar? Är det någonting du har kommit på här nu under samtalet som att det här ska jag lyfta fram i min predikan eller vad? Har du några tankar kring det?
Nej, det vet jag inte än faktiskt. Men faktiskt en sak som vi inte har varit inne på.
Mm.
Men som jag ofta tänker på när jag predikar och texter. De här arma fariseerna som får så mycket stryk. De är ju verkligen, alltså jag menar billigt talat stryk. Att de liksom ofta framställer sig i en oerhört ofördelaktig dager i evangelierna. Och de är ju verkligen några så här riktigt tradiga fjäskar i den här texten. Liksom. Mästare, vi vet att du är uppriktig. De är sådär dryga liksom, och Jesus kallar dem hycklare och sådär. Så tänker jag ofta med fariseerna att jag undrar om inte det var lite mer syskonbråk där. Att liksom, de tyckte också det var viktigt hur man levde precis som Jesus. Och de ville också liksom, de brydde sig jättemycket om lagen. Och dess liksom verkliga innebär att folk verkligen skulle leva efter Guds vilja. Liksom. Så jag tror att på ett sätt kanske fariserna och Jesus rörelsen var ganska lika varandra. Och det var därför de också råkade i liven hela tiden. För att de liksom så hade många föreställningar gemensamt. Och det är då man egentligen oftast liksom kommer in och tjabbar med varandra om varandras tolkning och så. Men i de här texterna vi har kvar så blir det ofta som att de är varandras fullständiga motpoler i det här samhället liksom, istället för att de kanske är liksom två företrädare för ett så snarlika spår liksom. Och det tänker jag på för att jag tänker att det också gör någonting, eftersom liksom tolkningshistorien sen så har liksom fariserna blivit judarna och de är alltid de där lagiska tradiga och vi är såna här kristna, härliga, fria människor som liksom inte håller på med lag och krav och så. Nej, men det är också en sån här liksom, lite sorgligt spår att förhålla sig till hur vi liksom har utmålat den andra, den religiösa andra liksom, genom bland annat såna här texter som hycklar lagiska. Så. Mm.
Det blir lite stereotypt.
Mm.
Och väldigt mycket, jag menar, som jag gillar Pelle Svanslös jättemycket. Men det här är ju nästan som om Måns skickar Bill och Bull för att fråga pendeln. Alltså den här stereotypen att fariserna ses nästan också som lite dumma på något sätt och så. Mm. Men vi har förstått den här sanna sanna vägen. Och egentligen har vi kanske inte heller förstått Jesus fullt ut, tänker jag. Och vad han egentligen menar i detta.
Mm.
Alltså det är ju det som är så spännande med den här texten. Att varken du eller jag har ju något helt glasklart svar på den här myntet med de två sidorna. Utan det här lever ju fortfarande i oss.
Mm.
Och tar form på nya sätt hela tiden.
Mm. Och det är ju ganska skönt, tänker jag, med bibeltexten. Att ofta finns det ju något som liksom sådär direkt liksom drabbar en, som man tänker, kan det verkligen vara så här fortfarande efter 2000 år, att man liksom, det skapar så mycket igenkänning. Och samtidigt har de också det här som alltid undflyr en på något sätt, att spika fast exakt vad de betyder. Mm. Och det tycker jag är underbart, men jag tillhör en tradition där man liksom är alltagare till berättelser som kräver tolkning. Där det inte liksom, där man inte heller alltid kan, ja, man kan inte få de där färdiga svaren. Det är nyttigt, det behöver man som människa, tänker jag.
Definitivt. Så att det är också en glädje och en utmaning hela tiden med det här. Och, men jag tänker att det här perspektivet att allt tillhör Gud, det är ju egentligen otroligt revolutionerande i vårt samhälle. Eller tänker folk så?
Nej, det tror jag verkligen inte de tänker. Men det är inte det som det. Försöker tänka så, tänka så. Nej. För det går inte att tänka så. Det är ju helt absurt. Som nästan allting i vår kristna tro, det är ju helt barockt liksom. En dårskap och en, vad heter det, stötesten, är det inte det man säger om tro? Det är Paulus som säger det kanske.
Det
är ju förtjust i dårskaper. Men
han är också en dåre lite till viss del. Och utmålar sig själv så i första Korintierbrevet.
Ja. Mm, så att jo, det är hans grej liksom.
Ja.
Men, nej, men jag tänker att egentligen är det ju helt vansinnigt. Men det är ju också ett fantastiskt sätt att tänka, tänker jag. För att just, jag tänker att vi är på en punkt just exakt nu i historien. Där det här med ägande bara visar sina allra fulaste färger.
Mm.
Ägande och tillhörighet. Liksom. För om ingenting är vårt, då är ju inte fosterlandet vårt heller, till exempel.
Nej.
Och alla de där grejerna som vi konsumerar, de är inte heller våra. Och både liksom... Ja, båda de spåren just nu, tänker jag. Med det här med om man kan äga ett stycke jord och bestämma vem som ska få vara på det och hur de ska få lov att klä sig och tro. Och om man liksom, om vi kan hitta sätt att leva där vi inte är så fruktansvärt beroende av så mycket accelererande materiell konsumtion. Det är ju sådana ödesfrågor för oss som människor just nu, tänker jag. Så det är häftigt att fråga sig, vad kan, liksom, vad kan teologisk kritik tala in i den situationen? Av hur tar vi ansvar för den samhällssituationen? Och då är kanske ändå det här svaret att vi egentligen inte förfogar över någonting. Eller vi kanske förfogar men inte äger någonting. Intressant just för att det är så oerhört radikalt.
Mm. Och då måste vi släppa greppet om myntet. För att det ska någonstans också ge någon återbäring.
Mm.
Så om vi bara stoppar det i vår ficka så händer ju ingenting heller, så att säga. Så, även, men för det här är ju så radikalt att det är ju fortfarande radikalt. Och det kommer alltid vara radikalt. Och det kommer alltid att behövas också. Den här motkraften, tror jag, mot det här att samla saker på hög. Eller att ha makten i sin hand. Samhällsansvar är ju temat. Vi håller på nu att försöka hitta en regeringsform. Det är också intressant.
Mm.
Vad handlar det om? Är det att gå in i kaklet för att jag ska bli statsminister? Eller är det att, tänk om man hade perspektivet istället att vi ska hitta en lösning för att tjäna varandra ömsesidigt. Då hade vi, det ju utfallet blivit något helt annat. Så det är ju starka, radikala texter som verkligen behövs i vår tid. Faktiskt.
Mm.
Och det ligger hela tiden nära också det politiska. För det kan vi, tror jag, att vi aldrig kan komma ifrån som kyrka fullt ut. Det är ju något annat än att vi är partipolitiska eller driver en politisk linje. Det tycker jag inte vi ska göra. Men vi kan ju inte undlåta oss att tala om det som har med vårt gemensamma ansvar och etik att göra. Så.
Nej, det är väl precis det som är grejen, tänker jag, att för mig är liksom politik som begrepp är väldigt nära förbundet med etik eller med moral egentligen, liksom. Att det är frågan om hur vi ska leva tillsammans. Det är politik liksom. Hur vi ska organisera det som är gemensamt liksom. Och vilka sorters mänskligt liv som vi ska möjliggöra. Eller till och med uppmuntra. Och den typen av frågor kan vi som kyrka aldrig vara så likgiltiga till. Eller som troende människor. För den delen. Då har vi ju inte att säga alls på något sätt. Men det betyder ju inte att, eller så. Nej, det är fel att säga faktiskt. Det är inte det att vi då inte har något att säga alls. Men det är, jag tänker att det är liksom ändå en omisslig del av att vara kyrka. Att också ha något att säga om vad det är att vara människa. Och vad det är, vad som är liksom ett rimligt sätt att föreställa sig vårt gemensamma mänskliga liv. På den här sidan evigheten. Och inte bara på den andra.
Nej. För annars hade ju själva rubriken varit meningslös.
Mm.
Samhällsansvar, men vi kan inte säga någonting om samhället.
Mm.
Som det ju ibland sägs att vi inte ska göra. Men det måste vi ju göra. Och vi har ju en radikal och viktig uppdrag här att faktiskt säga någonting om människovärde och hur vi lever tillsammans på söndag.
Mm.
Nu ringer klockspelet i Helgand. Och det får bli slutklangen i vårt samtal.
Fint.
Ja, tack så jättemycket för att du kom och delade med dig av de här perspektiven. Och till dig som lyssnar, välkommen till kyrkan på söndag.